Nyhetsintervju.
Funktionshinder och sexualitet är ett tabubelagt ämne och det finns en stor okunskap här både bland personal ute i verksamheter och bland de funktionshindrade själva. Om detta föreläste Anna Hallgren från Göteborg under Funkisveckan i Örnsköldsvik. Anna Hallgren, du är både socionom, sexolog, sexpedagog, du är mamma och mycket, mycket mera, eller hur?
Ja, jag är lite allt möjligt.
Och du sitter i rullstol. Kan du kort berätta om ditt funktionshinder?
Ja, jag har en medfödd muskelsjukdom. Så att under hela min uppväxt så var jag gångare men alltid svagare än alla andra. Men hamnade i rullstol i permanent i, när jag var 37, då jag väntade min dotter. Och sen dess då så har jag suttit i rullstol för jag fick komplikationer också efter graviditeten med hjärtfel och lite dåliga lungor och sånt där. Så att idag sitter jag helt och hållet i rullstol.
Hur kom det sig att du utbildade dig till socionom och sexolog?
Ja, socionom, det var väl egentligen en liten slump faktiskt. Jag hade tänkt bli lärare först. Och framförallt gymnasie- eller högstadielärare. Sen när jag hade gått ut skolan själv så sökte de på, i landstinget på barnhabilitering och vuxenhabilitering efter kontorspersonal. Och då blev jag tillfrågad om jag kunde komma och jobba där. Och jag tyckte ju det var nämligen så att i samma veva blev jag erbjuden en lägenhet. Jag var erbjuden att ta över en lägenhet från en bekant till familjen. Så att jag struntade och sökte vidare i skolan. Så att jag hoppade på det här jobbet för det betydde ju pengar och lön och kunna betala hyra. Men när jag jobbade där under några år så var det så här att i och med att jag själv då hade funktionshinder så blev jag tillfrågad av barnhabiliteringens kurator om jag kunde tänka mig att ha en grupp med unga rörelsehindrade barn som gick i mellanstadiet men skulle börja i högstadiet. Hur det var att komma ifrån en liten, nästan som en liten landsortsskola till ett stort högstadium och kanske då vara den enda personen på den här skolan med ett rörelsehinder. Jag hade ju själv gått igenom det som barn och ungdom. Och så blev jag tillfrågad, för då sa den kuratorn, jag är 50. Anna, det är inte rätt för mig att sitta där och prata med dem om hur det är att vara rörelsehindrad och börja högstadiet. Jag är vare sig tonåring eller rörelsehindrad. Så frågade hon mig om jag ville göra det. Så jag fick förmånen att göra det. Och sen när jag hade haft dem här vid varje tillfälle så handledde hon mig hur jag kunde gå vidare med dem. Och så insåg jag det, fast så kan jag ju läggning för det här. Och det var ju roligt. Jag kände att jag kunde bidra med någonting. Så jag jobbade där i 3 år och sen sökte jag ett socionomutbildning.
Funktionshinder och sexualitet är ett tabubelagt ämne och det finns en stor okunskap både bland personal ute i verksamheterna och bland de funktionshindrade själva. Och du inledde med att prata lite grann om det här med kroppsuppfattning och att många funktionsnedsatta kanske inte har en bra kroppsuppfattning.
Nej, precis. Och jag har även då, bland alla roller jag haft i livet så har jag även jobbat som kolloföreståndare. Och det var där jag upptäckte det. Jag som gångare när jag själv var barn och tonåring, jag kunde identifiera mig med mina klasskompisar och den kunskapen vi fick i skolan i biologin och så. För att min kropp fungerade som alla andras men var svagare. Men när jag jobbade som kolloföreståndare på läger för rörelsehindrade barn och träffade många barn i rullstol så insåg jag att för dem var kön, det var ifrån naveln och upp. För om man exempelvis hade ett ryggmärgsbråck så var det att man behövde hjälp med lavemang. Då var någon där och sysslade med det på en. Eller att man blev katalyserad. Och det var någon där och gjorde det på en. Innan man då var fullt stor nog och sköta allt det här själv. Och då upptäckte jag att många av de här tjejerna och killarna de upp, alltså de, det var en tjej som jag hjälpte och hon, jag la över en hand. Jag hade hjälpt henne att klä av sig för hon skulle över till toaletten. Och så skulle en annan lägerföreståndare komma in som var manlig. Och jag hade lagt en handduk över hennes lår och kön. Och hon kunde bara hålla benen väldigt utbrett som ett V. Så när han knackar på och öppnar och säger välkommen att komma in, då tar hon den här handduken som skyler könet för att dra upp till hennes bröstvårtor. Hon är alltså 8 år och har inte en tillstämmelse till begynnande bröst. Men det var kropp för henne och den skulle skylas. Men sitt kön som andra 8-åringar gärna skyler och gärna vill gå och byta underbyxor eller sånt där så ingen annan ser. För henne så var det en öppen marknad. För där var urologen, där var läkarna. När katalysering strulade så var hon på sjukhus och var folk och kollade. Elevassistenten i skolan gjorde det på henne. Mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar. Någon annan extra anhörig. Så att för henne var det liksom en allmän egendom. Och då kände jag så här, men det här är ju inte rätt. Hon hade ingen, alltså hon kände inte någon tillhörighet, om hon säger, till sitt kön. Det var liksom okej för alla att vara där nere och ja, krafsa. Och då började jag tänka, nej men det här, så här får det inte vara. Hur blir det när hon blir äldre? Om hon är van att det är tillåtande att alla är där idag. Och att det är helt, och än, mer än okej, eller hon inte ens har fått lära sig att frågasätta det. Så blev jag orolig hur hennes framtid skulle se ut. Och då började jag intressera mig för och börja jobba med de här frågorna.
Har alla rätt till sexualitet?
Ja. Vi har det via mänskliga rättigheter. Så det finns ingenting att ens drifta om det. Svaret är kort och kort ja, punkt.
Och vad säger då lagen? Kan du nämna några exempel?
Ja, tittar vi bara på lagen vi har i Sverige om lagen om särskilda rättigheter för funktionshindrade, alltså LSS. Så i den lagen, om du har behov av hjälp i ditt dagliga liv, så har du rätten att leva som alla andra. Och alla andra som inte har behov av hjälp, de kan uppleva sin sexualitet på egen hand. Och då har du som funktionsnedsatt också den rättigheten, även om du behöver hjälpen.
Hur ser det då ut i verkligheten?
Ja, det är alldeles för många som lägger sig i hur det ska vara. Alldeles för många har åsikter om det. Mycket på boenden. Föräldrar uppfattar inte sina ungdomar och unga vuxna som sexuella varelser. Jag var i ett landsting söderut och blev jätteledsen när det var, jag frågade personal på ett boende. Hur jobbar ni med sexualitetsfrågor med era boende? Och då säger en tjej där som jobbade, ja men våra boende, de är så utvecklingsstörda att de har ingen sexualitet. Jo, det har de. Men den kanske inte ter sig på det sättet som du och jag är van vid. Eller på det sättet som vi har vår sexualitet eller utövar. Men vi alla föds som sexuella varelser och vi dör som sexuella varelser. Om man inte får hjälpen och inte förstår vad som händer med en, så kan ibland en frustration faktiskt vara ett sexuellt behov som inte kommer ut. Jag tänker bara om, ja, jag minns själv en gång, jag gjorde en operation och låg i respirator. Och så råkade en sjuksköterska hålla tummen på där nålen var. Det gjorde vansinnigt ont. Jag kunde ju inte tala utan jag visade ju att jag ville skriva någonting till henne. Och hon sa till mig, du får lugna ner dig, jag ska bara. Jag blev skitarg. Jag blev jättearg. Och den argheten var ju för att jag inte kunde uttrycka mig i ord. Jag jämför det här lite med, om man inte alltid har att sätta ord på saker och ting. Man kanske är jättekåt. Man är kvinna i 30-årsåldern med en utvecklingsstörning. Man är jättekåt, men man vet inte hur man ska hantera den eller få utlopp för den kåtheten. För det är ingen som någonsin har visat dig bilder eller kommunikationsbilder på vad det handlar om. Och då blir du frustrerad när du inte vet hur du ska hantera det. När du inte har ett språk, alltså du behöver inte, jag menar inte jag ordligt språk, men när du inte har ett språk för vissa moment i livet. så vet du inte hur du ska forma att du behöver hjälp med någonting. Och har man då inte, kan man då inte förklara sig, så kan ju, alltså hon kan ju vara jättekåt, men de bara tror att hon är så kallad jobbig boende som är krävande och bara utåtagerande.
Det finns alltså en hel del hinder både för de funktionsnedsatta på olika sätt, för funktionshinder kan ju vara så mycket, men även bland personal och allmänhet.
Oh ja, absolut. Alltså vi tycker ju, vi svenskar tycker ju ändå, och då är vi ändå ett öppet land generellt. Men vi tycker det är jobbigt att prata om det här överhuvudtaget. Alltså vi pratar gärna sex i ett skojiga sammanhang. Men för att prata om det med allvar så tycker vi ju det är lite jobbigt. Och ska vi då ta in något ämne som vi tycker, alltså som vi tycker är jobbigt också, och plussa på de här sakerna tillsammans, så blir det svårt. Och vissa personer får ju heller aldrig chansen att växa upp, utan föräldrar ser också sina ungdomar och barn alltid som barn. Jag säger inte att det är som alla, absolut inte. Men ibland kan det vara så att man blir liksom hemma i sin syn hur man ser på sitt barn. Att man ser det som ett barn alltid. Då får de inte det lätt att leva ut det.
Det här med sexualundervisning till exempel i vår svenska skola har ju varit under kritik i många år, så länge jag kan minnas. Ja. Och när det gäller synskadade och blinda elever så vet man ju att många har en sen sexdebut på grund av både okunskap och att det inte finns taktila läromedel idag där man kan få lära sig hur ens egen kropp och det motsatta könets kropp fungerar och ser ut.
Det finns, men det används för dåligt. För det finns sådana hjälpmedel faktiskt. Men det, som sagt, det används för dåligt. Och skolorna är också väldigt dåliga på att använda sig av ungdomsmottagningarna ibland. Som kan bistå med jättemycket hjälp just kring sexualundervisning bland annat. Jag tycker ju det är jätteviktigt, precis som du säger, att har man en svår synskada eller är helt blind eller en synnedsättning, så kan du inte se det på pappret som vi andra kan se och få information. Du kanske har den fysiska möjligheten att känna på dig själv och uppleva dig själv, men inte det motsatta könet, för vi går inte och talar på varandra om inte det är okej. Och som jag har pratat om idag, för att liksom kunna sen, senare i livet ha en god relation med någon, så är det bra att känna sin kropp. Vi som kan se, vi kan ju titta på bilder hur någon ser ut. Min rekommendation är ju då att alltså skaffa, alltså det finns att köpa på nät bland annat, underliv som liknar en kvinnas som är i silikon. Det finns dildos som är egentligen tänkt för någonting annat, men som är verkligen idag verklighetstrogna. Så att tjejer som då har en synnedsättning kan få känna och uppleva, ja, det är så här en snopp känns eller ser ut. Mm, och det var här punkkulorna fanns. Eller som en kille då med svår synnedsättning. Jaha, är det här, det är, som vi säger hemma då till våran dotter. Ja, så har vi kissehålet och så har vi barnahålet och så har vi rumphålet. Jaha, och vad är den här lilla knoppen där uppe? Ja, det var vad vi kallar för klitoris. Att då kan en kille få känna på alla de här delarna. Och då lär man sig. Och sen den vackra dagen man hittar någon vill göra det här med, ja, då vet man vad det är för saker man råkar känna på senare.
Och det finns en hel del sexhjälpmedel idag.
Ja, oh ja. Det finns massor med sexhjälpmedel. Vissa kallar det för leksaker, för man köper det på många webbsidor. Men de är helt fantastiska och hjälper både personer med funktionsnedsättningar och för andra som kanske har partner eller klara sig helt fysiskt själv, att stimulera sig själv, gör bara tillvaron lite roligare för dem. Så att det finns mycket hjälpmedel att tillgå idag. Både för att utöva sin egna sexualitet på egen hand, men även tillsammans med en partner. Så att det fungerar för en.
Och när det då till exempel gäller personal på boende, är det ju här också en viktig information.
Oh ja, absolut. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså det står ju också det i LSS-lagen om att personal ska ha rätt kunskap för att hjälpa personer man arbetar med. Och det är sånt här man behöver då lära sig. För att gå och pilla på någon tycker jag inte är okej. Alltså man ska inte onanera för någon annan. För att det kan bli så himla mycket fel och det kan bli övergrepp åt det ena eller andra hållet. Ja, det går bort tycker jag då. Men det finns jättemånga hjälpmedel som gör att personen kan få hjälp. Kan man inte ens röra sig så finns det hjälpmedel. Det finns alltså onanitrosor med fjärrkontroll. Det finns avsugningsapparat som är appstyrd. Så att du behöver inte ens vara i närheten av den du hjälper. Utan du sätter på den här som ser ut som en liten kisseflaska-variant. Och så kan du vara i ett helt annat rum. Men mannen som inte ens kan röra sig, han kan få den sköna upplevelsen ändå. Och du som personal kan sitta någon annanstans och bara trycka på en telefonapp. Jobbar man som personal för någon som inte kan använda sina armar och behöver smsa, så är du ändå där och pillar på någons mobiltelefon.
Ser verkligheten ut så idag i Sverige att det här först kommer?
Nej, för att vi har inte... Jag hoppas att folk lyssnar på vad jag berättar när jag är ute. För att det för många är en aha-upplevelse. Förra veckan var jag i Stockholm och föreläste för ett assistansbolag. Och alla deras assistenter var jätterädda första timmen. Att jag skulle sitta där och läxa upp alla och säga ni måste onanera för dem ni jobbar för. Det var de jätterädda för. Sen när jag kom in på allt om sexhjälpmedel så fick alla... Aha! Alltså alla fick en aha-upplevelse. Och då, alltså det var många som bara, gud, det här ska jag gå hem och berätta för min kund. Gud, nu kan ju den få det den vill ha. Och jag behöver inte göra ett skit. Jag behöver bara göra det jag gör i vanliga fall. Jag hjälper min kund med att skicka messenger, smsa, hjälper till att spela spel på telefonen. Det här är ju precis samma sak. Och det är ju det, att det är brist på information och kunskap. Att vi vet inte om vad de här hjälpmedlen är. För det är ingen som informerar om det.
Innan du kom hit till Västernorrland så tog du kontakt med Region Västernorrland. Ja. Och upptäckte någonting på webbplatsen.
Ja, jättevackra ord om hur man värnar om alla sexualitet i det här länet eller regionen. Och allas rätt till sin sexualitet. Så jag blev väldigt glatt och överraskad och kände att den här regionen satsar på det här. Men blev faktiskt i ärlighetens namn oerhört besviken. För när jag sedan ringde runt och mejlat runt till olika instanser som kan ha med det här att göra. Så, med hjälpmedel och urologi och neurologi och det här. Så har svaret varit vi tillhandahåller inga sexhjälpmedel i den här regionen. Det enda var att män kunde få medicin om man hade erektionsproblem.
Hur ser det ut i andra regioner i Sverige? Har du någon uppfattning om det?
Ja, det finns faktiskt en region som föregår med fruktansvärt gott exempel. Halland. Där har politiker och handikappsföreningar gått samman. Haft ett för flera år sedan ett projekt som de kallade för Eva och Adam. Och det har kommit fram till att politikerna tog riktlinjer i regionen. De hette landsting då på den tiden, men idag är det ju region. Och i Halland så får man sexhjälpmedel för att kunna utöva och pröva och uppleva sin egna njutning. Så att en person med ett fysiskt funktionshinder som behöver ett hjälpmedel i den arten att det kanske är appstyrt eller fjärrkontrollstyrt, då får man det med en egen kostnad på 800 kronor. Så att överstiger hjälpmedlet 800 kronor så får man då betala. Man får betala 800 och sen betala landstinget eller regionen mera. Det är inte så att de sitter på en hel hjälpmedelscentral med massa sexhjälpmedel. Utan det här är ju individuellt vad det behövs för varje person. Så att man får den hjälpen av en läkare, en urolog eller en sjuksköterska med rätt kompetens. Och så gör de en beställning och så beställer de via nätet på alla de här webbsidorna som finns för att köpa sexleksaker eller sexhjälpmedel. Och så beställer de hem det. Så i Hallands region får personer med rörelsehinder, med olika diagnoser, alltså som då har ett behov, man gör en behovsprövning. Och så får personerna de sexhjälpmedel man behöver, vare sig det är till sig själv eller för att kunna leva ut sin sexualitet med en partner.
Vad skulle du vilja säga avslutningsvis med tanke på Västernorrland och det fortsatta arbetet?
Min dröm hade varit att de hade följt Hallands exempel. För då står de för det som står på hemsidan. Att alla har rätt till sin sexualitet. Och alla har rätten till den hjälpen man vill ha. Och att följa Hallands exempel hade varit så fantastiskt. För det hade hjälpt så många människor. Och det hade även nog hjälpt personal, tror jag. För jag tror att det finns mörkertal där vissa människor vill hjälpa personer med funktionsnedsättningar. Och gör det här som jag då tycker kan leda till övergrepp. Att man onanerar för dem eller gör någon sexuell handling för dem. Jag är absolut säker på att det finns sådana mörkertal. Men hade alla regioner och er region då haft möjligheten till de här sexualhjälpmedlen att förskrivas, så bör inte hända, för att det finns andra alternativ.
Det sa Anna Hallgren, socionom och sexualpedagog från Göteborg. Och reporter i inslaget var jag, Annette Strandqvist, vid Spotlight, taltidningen Västernorrland.